Hon fyller 56 år i år, är jurist och har varit länge i politiken. Hon har varit the top cop of California och är nu senator för denna folkrika delstat. Nu tar Kamala Harris klivet upp. Hon är nybliven vicepresidentkandidat för Joe Biden och demokraterna hoppas att det ska hjälpa dem att vinna valet den 3 november. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, efter en hel del grubblande beslutade sig demokraternas presidentkandidat Joe Biden för Kamala Harris. Det kändes lite som när man letar efter ett ställe att äta på en ny stad. Man fastnar för det första, men man måste gå några kvarter till för att se vilka alternativen är. Så man promenerar runt och granskar olika menyer för att sen, då är man jättehungrig, hamna precis där man började på ursprungspunkten. Kamala Harris fanns tidigt med i spekulationerna om vem som skulle bli Joe Bidens vicepresidentkandidat. Ändå gick man sedan laget runt. Man nagelfor Elizabeth Warren, Gretchen Whitmer, Stacey Abrams, Amy Klobuchar, Karen Bass, Susan Rice, Tammy Duckworth med flera för att sedan komma tillbaka till Harris. Som vicepresidentkandidat är hon historisk som den första svarta kvinnan någonsin på den posten. Karin Eriksson som bevakar USA, vem är Kamala Harris?
Ja, precis som du redan nämnt så är hon alltså jurist från Kalifornien, uppvuxen i The Bay Area i Oakland som ligger mitt emot San Francisco. Hon har varit distriktsåklagare i San Francisco. Hon har varit motsvarande vad man kallar Kaliforniens justitieminister innan hon då bestämde sig från att kandidera till senaten. Och hon har varit presidentkandidat i primärvalet, vilket kan vara en av förklaringarna till att det tog lite tid innan Biden bestämde sig för henne, för att hon attackerar honom ganska hårt då.
Ideologiskt har ju hon ibland framställts som lite grann av en mittenpolitiker, men hon står faktiskt relativt långt till vänster. Framförallt så brukar hon beskrivas som pragmatisk. Hur skulle du beskriva hennes politiska position?
Nej, men det vacklar väl lite, och det är ju särskilt intressant därför att även om hon hela tiden har varit en av de starkaste kandidaterna så har hon ju också den här sommaren lyfts fram ganska mycket av kraven på en svart kvinna, att det skulle bli just en svart kvinna efter protesterna då runt George Floyds död. Samtidigt så har hon ju då ett förflutet inom rättsväsendet som åklagare. De har gjort sig känd som ganska tuff och också kritiserats för att upprätthålla en del av rasismen i det här rättssystemet. Så där är ju då frågan, hur progressiv är hon egentligen? Det är en ganska stor diskussion. Samtidigt har hon ju i vissa frågor, till exempel i sjukvårdsfrågorna, vad jag förstår, velat gå längre än Joe Biden, utvidga försäkringssystemet mer. Hon var väldigt tidigt, hon var de första som vigde ett samkönat par i Kalifornien när det blev tillåtet 2013, så är de här livsstilsfrågorna är hon ganska progressiv. Så hon är ju lite både och. En del har sagt att hon är lite grann som Hillary Clinton. Hon är en mittenpolitiker som sen har velat framstå som mer progressiv för att möta konkurrensen från de här ganska populära politikerna i vänsterfalangen.
Hon är ju också ett prövat kort, det får man ju säga, ett av också skälen till att hon nu kanske väljs då, för att hon har ändå varit uppe och hon har granskats ganska hårt. Hon har lång politisk erfarenhet. Hon kan också komplettera Biden utåt och kanske möta, ta en del av angreppen som kommer mot dem, som han då kan ställa sig över. Hon är också van vid att möta motståndare, och som åklagare så vet ju hon hur man kan ställa människor till svars i förhör. Det blev ju tydligt inte minst i utfrågningarna inför omröstningen om Brett Kavanaugh till högsta domstolen och av justitieminister William Barr tidigare år. Det lät så här.
Has the president or anyone at the White House ever asked or suggested that you open an investigation of anyone?
I wouldn't
Yes or no?
Could you repeat that question?
I will repeat it. Has the president or anyone at the White House ever asked or suggested that you open an investigation of anyone? Yes or no, please, sir.
Karin, ser man inte lite fram emot den här vicepresidentdebatten mot Mike Pence den 7 oktober?
Absolut, det kommer säkert att bli en mycket spännande debatt. Hon är ju, precis som vi nämnde nyligen då, att hon är ju en tuff debattör. Hon är skarp, vass, rätt fram, ganska direkt och också betydligt mer välformulerad. Du nämnde det här, kan hon komplettera Joe Biden? Absolut, han är ju känd för att bluddra och säga fel och inte riktigt han har inte riktigt ordets gåva. Det har däremot Kamala Harris, men det har ju då under den här processen som har varit med när man diskuterat vicepresidentkandidater också vänds mot henne, att hon är för tuff, att hon inte riktigt har det där som man gillar. Så.
Precis, den här bakgrunden är ju också lyfts ibland fram som en av hennes svagheter. Vad tror du hon kommer få mest kritik för?
Nej, men å ena sidan har hon ju det som jag redan var inne på, att hon trots att hon då ska representera Amerikas minoriteter, har en bakgrund i det här rättssystemet som kanske upprätthålls både genom enskilda domar och politiska beslut. Rasism i rättssystemet menar kritikerna, så att där kan hon kritiseras från vänstern. Samtidigt har ju då, om vi lyssnar på vad Trump och hans läge just nu försöker med, så handlar det ju väldigt mycket om att utmåla Joe Biden som en del av den radikala vänstern, så han kommer ju tvärtom och försöka utmåla henne som så progressiv och radikal som möjligt, galet tokvänster. Så att det kan nog bli lite, det kan nog bli attacker från båda håll. Och sen har vi ju det som vi också vet, då har varit diskussionen internt i Demokraterna, att hon kanske är för ambitiös, för äregirig, för ärelysten. Kommer hon att vara lojal nog mot Joe Biden?
Och det här att vara äregirig, det har man ju också sagt att det är typiskt att man säger det just till en kvinna. Det skulle man aldrig kanske sagt om det hade varit en man, då hade han bara varit ambitiös. Om det verkligen spelar någon roll vem som är vicepresidentkandidat, om det ska vi prata om en stund. Ja, idag pratar vi med Karin Eriksson om Kamala Harris som är nyutnämnd vicepresidentkandidat till Joe Biden. Under primärvalen så tog ju hans kampanj fart i South Carolina där det bor en hög andel afroamerikanska väljare. Karin, vilka väljargrupper hoppas man nu att Kamala Harris ska locka egentligen?
Ja, men det där är ju lite frågetecknet då. Skulle om inte de här protesterna efter George Floyds död hade brutit ut, hade Joe Biden verkligen prioriterat mångfald på valsedeln då? Kanske inte, därför att han redan har ett så starkt stöd bland afroamerikanska väljare. Men däremot så är det klart att nu får han en kvinna vid sin sida. Det kan hjälpa till att mobilisera kanske väljare. Man vill förstås ha ett mycket, mycket, när det gäller minoriteterna så vill man ju ha en högre mobilisering än vad som var fallet 2016. När det trots allt var en hel del som stannade hemma istället för att gå och rösta.
Mm. Bland afroamerikanska väljare så var det ju tydligen 66% valdeltagande 2012, men bara 60% valdeltagande 2016. Så att man behöver ju kanske komma upp i det där. Sen har man ju problemet med de riktigt progressiva väljarna. Jag tror att man kan fånga in dem, för det har varit mycket prat om vänsterflygen här, att det är viktigt att få in dem också.
Ja, nej, men där är ju, det har vi ju varit inne på, att där är ju frågetecken då. Är hon tillräckligt progressiv för att locka dessa väljare? Men så ska man ju komma ihåg att vad de här väljarna framförallt vill, det är ju att bli av med Donald Trump. De kanske inte är så svårmobiliserade ändå.
Donald Trumps kampanj gav sig förstås genast på Kamala Harris. Det lät så här.
Kamala Harris ran for president by rushing to the radical left, embracing Bernie's plan for socialized medicine, calling for trillions in new taxes, attacking Joe Biden for racist policies. Voters rejected Harris. They smartly spotted a phony. But not Joe Biden. He's not that smart.
Jaha, hur kraftiga kommer de här attackerna att bli, tror du, från högerhåll? Spelar det någon roll överhuvudtaget vem som är vicepresidentkandidat?
Ja, men de har ju väntat och längtat i Trump-läget efter att få ännu en person att attackera. Och vi vet ju att vi var inne på lite den kvinnoaspekterna av detta. Det finns ju en diskussion som har varit de senaste veckorna, när det har varit så många diskussioner och debatter överhuvudtaget om de här vicepresidentkandidaterna. Det har ju varit det här, ja, vi vill absolut ha en kvinna, men inte just den kvinnan. Att man ska komma ihåg att USA är ett land där fler, vilket undersökningar visar, kan tänka sig en svart president än en kvinna som president. det finns ett motstånd, och det kan man nog spela på även när det gäller Kamala Harris. Och sen som vi hörde så kommer de ju, nu har ju Trump bestämt sig för att det är tokvänstern han ska attackera. Där blir det ju lite svårt ändå, för att han har ju den här sommaren riktat in sig på ett budskap om lag och ordning, hårda tag mot protesterna. Och så ställs han mot en tuff åklagare. Som, det är inte så lätt att hävda att Kamala Harris inte kan slåss för sanning och rättvisa. Så att hon skulle vara svag på den punkten. Så hon är ju lite svår för honom att få in där han vill ha henne.
Ja, forskningen visar ju att vem som blir vicepresident eller vicepresidentkandidaten kanske inte spelar så jättestor roll för väljarna. Det som kan påverka är ju kanske deras syn på just på den som ska bli president, alltså på Joe Biden i det här fallet. Och det är ju som du säger där, att han kan ju knappast beskyllas för att gå alldeles för långt åt vänster där. Men okej, okay, nu går vi ju snart in i en annan fas här av de här presidentvalskampanjerna. På måndag inleds demokraternas konvent och sen kommer republikanernas konvent efter det. Men det blir ju också en väldigt konstig höst här med en kampanj som inte kan föras normalt utan som sker liksom på Zoom eller digitalt, och man kan inte möta väljarna. Vilka blir utmaningarna för de här utmanarna, för Joe Biden och Kamala Harris, när de nu ska försöka slå Donald Trump i presidentvalet?
Ja, men normalt skulle man ju svara så här: ja, nej, men det här är en jättesvår situation för dem. Donald Trump har Vita husets arena, han kommer synas och höras, och de kommer ha jättesvårt för att ta kommando över debatten. Men om vi ser på hur allting har utspelat sig under det senaste halvåret, så verkar ju detta fullständigt gynna Biden-läget att inte synas så mycket. Så att det är snarare så att det här konventet som inleds på framförallt Zoom på måndag är en risk för Joe Biden, för nu måste han prata och synas och höra så man ska förstå en del av hans politik. Och han har vunnit ganska mycket på att låta Trump hålla på, ärligt talat.
Ja, vad kommer du att titta efter på måndag när det drar igång här och digitalt?
Ja, nej, men på måndag så väntas ju då hon som hade varit drömkandidaten som vicepresident framträdde, det vill säga Michelle Obama. Du var ju själv och hörde henne i Philadelphia, var det väl, för 4 år sedan, och det talet var ju oförglömligt, eller hur, Sanna?
Ja, absolut. Hon har gjort flera framträdanden som har fått enorm uppmärksamhet, verkligen. Men hon har ju också gjort väldigt klart att hon är helt ointresserad av att ge sig in i det.
Och sanningen är ju att i det ögonblick hon sa ja så skulle hennes popularitet sjunka, eftersom den bygger så mycket på att hon svävar ovanför politiken. Men det hon sa för 4 år sedan, det var ju det här att when they go low, we go high. Att liksom hålla huvudet högt när de försöker få in slag under bältet. Och det är det budskapet som hon med flera ska framföra på måndag när demokraternas konvent drar igång. Att försöka överbrygga den här polariseringen som man upplever som så otroligt destruktiv.
Om vi liksom lite avslutningsvis ska säga någonting, vad var det, tror du, som fällde avgörandet för Joe Biden? Vad var det som gjorde att han nu valde Kamala Harris?
Ja, till slut så var det väl så att han hade fått väldigt många frågor om varför han inte skulle ha valt Kamala Harris om han hade valt någon annan. Det lanserades ju en kompromisskandidat från Demokraterna som heter Karen Bass, men hon hade ett ganska knepigt relation, lite för nära relation till Kuba, och som inte hon hanterade alls. Det är möjligt att alls väl, det är möjligt att de turerna på slutet gjorde att Biden ändå tvekade, men han hade nog väldigt svårt att inte välja en kvinna som representerade någon av USAs minoriteter, och han hade nog väldigt svårt att hoppa över den som uppfattades som mest kompetent och erfaren. Han fyller 78 i höst, han behöver faktiskt en vicepresident som kan kliva in direkt om något skulle hända.
Och sen får vi se vad som händer 2024 då, om vi kanske får en kvinnlig presidentkandidat.
Ska vi klara det här valet först.
Vi ska klara det här valet först. Ja. Tack, Karin. Imorgon ska vi också prata om USA, men om något helt annat då. Då handlar det om konflikten kring den kinesiska appen TikTok som president Trump har hotat med att förbjuda, om han nu kan det. För ljudillustrationerna stod CSNBC och Fox News. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.